Varför är det fel att säga att ett plagg andas? Hur ska man tänka när man väljer utrustning? Och varför är det viktigare att kunna första hjälpen än att göra upp eld?
Du kan göra väldigt stora saker och du kan ge dig ut på polarturer i gammal stil. Och det är vi många som har varit med och försökt visa att det finns ingenting som blir omöjligt i det gamla. Och att allt det nya som genom bullshit marketing andas eller något sånt. Därför att det blir ju bara skrönor. Och det tror jag gör fler människor besvikna.
Ute med P1 är programmet där vi idag möter Johan Skullman som bytte bana efter 30 år inom Försvarsmakten, blev civil och testar och utvecklar nu utrustning för utelivet för några av Sveriges största friluftsföretag. Allt från kläder till knivar. Han är överlevnadsinstruktör och har startat en friluftsgård dit människor kan komma och leva i och nära naturen och lära sig färdigheter som att göra upp eld, första hjälpen, orientera och rena vatten.
Vad var det där?
Ja, det var vår gamla SK-60. Det lättaste jetflyget som används för mycket utbildning.
Var det Försvarsmakten?
Ja. Det var det. De flyger ganska mycket här och de övar flygprofiler för upphämtning och avlämning av folk med helikopter i det här området. Så att man får hålla en viss känsla med sitt gamla liv.
Vi gör också ett stopp på en första hjälpen i naturen utbildning som överlevnadsexperten Torbjörn Selin och ambulanssjuksköterskan Erik Holm håller i.
Du ska ha den kunskapen innan du ger dig ut så att du kan hantera en skada eller ett olycksfall. Därefter så bygger du på med att göra upp eld, rena vatten, bygga skydd, orientera med stjärnorna. De är inte lika viktiga ur ett första akut överlevnadshänseende.
Men mer om det om en liten stund. Vi börjar i Flasbjörke, några mil norr om Finspång. Här har Johan Skullman köpt en gammal bondgård där han nu bor och där han håller kurser i överlevnad på olika sätt. Här har han byggt upp 10 enkla stugor där deltagarna kan bo. Alla stugor med lagom avstånd ifrån varandra så att man riktigt kan känna att man är ensam i naturen. Från gården har man utsikt över en stor sjö åt ena hållet och en stor äng som avgränsar mot en mörk och lummig skog åt andra hållet. Och det är i den här omgivningen kursdeltagarna ska lära sig det nödvändigaste för utelivet. Johan visar mig runt på det stora området och i den enorma lada som han har renoverat för att passa utbildningen. Vi går upp en trappa där det står några gamla tavlor lutade mot väggen.
De där tavlorna har följt med mig från Försvarsmakten. Och det är gamla hedliga utbildningsplanscher som vi använde i överlevnadsutbildning.
Ja, men här på den här tavlan så står det som rubrik psykiska och fysiska reaktioner. Och så är det en bild på en man som sitter hopkurad på ett fjäll och så... Hans skugga, där står det kyla, födobrist, rädsla, oro, fara, ensamhet, vätskebrist, skador, långtråkighet och hopplöshet. Vad vill den här tavlan säga?
Den vill väl beskriva lite grann vad det är för mekanismer som kommer över en då man hamnar i en bristsituation. Den behöver inte vara ute i naturen, den kan ju faktiskt ske in i storstan och storstan kan till och med vara ännu bräckligare och det har vi sett i många exempel runt om i konfliktsområden och sånt i världen. Hur man går från en fullt fungerande infrastruktur till alla de här faktorerna.
Efter rundvandringen går vi ut i skogen. Jag ber Johan visa mig hur man ska göra upp eld om man bara har tändstål eller tändstickor med sig. Vi letar material på marken och döda kvistar längst ner på granarna vi passerar. Det ska knaka och gå lätt att dela på kvisten, då vet man att den är torr.
Det är på sätt och vis bra att vi går i en sån här typ av miljö, för här växer väldigt mycket svamp och här hamnar väldigt mycket människor när de är ute och letar svamp. Och då ser man också att det inte är en stereotyp att vara i skogsmiljöer där man hittar allt, utan det är ju variationer så att man får liksom läsa av förutsättningen. Vi går bara fram till den där ser du att det ligger en björk till och med. Då kanske till och med nävret har släppt ifrån.
Vi hittar en död björk på marken som ser väldigt fuktig ut. Men Johan sträcker sig ner för att ta loss lite näver.
Självklart på en sån här död björk så kan det ju vara jättefuktigt. För att du ser så här ruttnar det.
Du bara tar med handen så bara lossnar hela...
Ja, och inne i kärnan här...
Oj, kolla vad mycket
mer. Så ser du ju hur fuktigt det är, ja, till och med. Du behöver inte ens känna det. Och får vi ett fantastiskt exempel på att så här är ju alltså en del i det ekologiska systemet att låta saker och ting vara också.
Ja, nu när du öppnade upp och rev lite och tog i björken så är det ju hur många små myror som helst som arbetar febrilt. Det är som en egen liten värld där, som nu vi kommer störa lite grann.
Ja, vi stör den en stund, det gör vi. Men den här lilla skadan vi har gjort nu här, den reparerar de själva med blixtens hastighet. Och sen så har de ordnat det här igen. Så att,
men är det ägg de håller på? De bär ju, ja, runt på något.
Det är äggen. Jaha. Nu flyttar de bort äggen och tar dem in lite där i skydd igen,
ja,
så att...
För det var ju fullt när du öppnade. De har ju redan hunnit. Det är som att alla bara, okej, nu vet vi vad vi gör.
Jajamensan.
Det är häftigt att se.
Och det är ju verkligen en laginsats de gör. Fast de ser ut att fara åt alla möjliga håll.
Ja, men nu hittar vi näve i alla fall.
Ja, då, vi hittar lite näve.
Vi letar upp en plats som passar för att göra upp eld. Där vi kan se till att elden inte sprider sig.
Allting... För att skapa så att säga framgång i att göra upp eld ligger i förberedelserna och jag tänker aldrig ens att försöka starta elden för att jag har förberett allting. Och det innebär till exempel att jag tar fram eldstål och kniv eller tändstickor och sånt så att det är liksom framme. Sen så tar jag fram tändmedlet, ser att det finns fuktigt material på baksidan utav i det här fallet nävret så skrapar jag bort allt sånt för det är ju sånt som är mindre eldfängt och försöker att behålla så mycket som möjligt utav den här ytnäven som möjligt. Så river jag av flikar som är så tunna och fina som möjligt. För de kommer jag använda för att liksom föda de första lågorna med. Och det här är alltså då innan jag börjar tänka tanken att använda grenar. Det här första steget är ju givetvis det som ska elden och då ska jag vara rätt generös när jag skrapar upp ytbarken och det är alltid utsidan jag skrapar på.
Och kolla, nu blev det ju ett väldigt, väldigt fin, vad säger man, finkornigt. Nej, ja.
Ja, det blir ju som en ull eller vad man ska säga. Jag tycker om att ha ett bra stöd under så att jag håller ner emot.
Tändstålet alltså, för nu har du lagt det mot
nu,
de här
små fibrerna. Nu håller jag ett eldstål, ja. Hade det varit en tändsticka hade jag bara hållit det mot kanten på nävret. Och sen så fick vi den att ta sig. Sen går jag alltid ner till lågan med kanten på nävret. För att då är det lättare än att jag bara lägger en platt sida uppe på. För då kommer jag givetvis att få lite svårare. Nu kan jag börja ta fram de här torra grenarna. Och du såg, vi hade tagit med en handfull som vi hade fångat på vägen. Men här nu där jag sitter så behöver jag ju liksom egentligen bara sträcka ut armarna så kan jag plocka. Och du hör att det är torrt och bra.
Och de lägger du inte på något särskilt sätt mer än att de är en ganska tät hög på nävret som brinner bra.
Jag försöker hålla isär så att jag fortfarande försörjning av syre. Så man inte slänger på allt för mycket utan man föder elden lite stegvis. Men de här allra tunnaste grenarna de kan ju lägga på lite mer generöst. Och ju större veden sedan blir ju viktigare blir det att jag arrangerar den så att säga. Så att den får... bästa möjlighet att ta sig.
Det är många som under åren har hört av sig till programmet och bett om tips på hur man ska tänka med sin friluftsutrustning. Men vilka kläder och skor man ska ha beror ju alltid på vilken aktivitet man ska göra, var man gör den och hur vädret är. Johan Skullman, som arbetat med produktutveckling både inom Försvarsmakten och nu som civil, ger råd om lager på lager-principen. Men att man inte ska glömma att det också gäller huvud och händer. Att alltid se till att ha torrt om fötterna och lufta skorna så ofta man kan. Johan säger att utan fötterna kommer vi ingenstans och utan händerna så kan vi inte utföra de arbeten som kan krävas ute i naturen. Och han uppmanar oss som konsumenter att vara medvetna i de val vi gör och inte låta oss luras av snygg marknadsföring. Det här med att plagg andas till exempel.
Nej, det är ju en skröna. Försök göra hjärt-lungräddning på en jacka. Jag tror inte att du kommer väcka den till liv och få den att börja andas i normal takt. Man måste tala om saker på dess rätta sätt. Och det ska man inte bara göra emellan proffs, utan det ska man göra gentemot konsument och alla för att vara ärlig och uppriktig. Det blir såna snabba genvägar och jag kommer nog aldrig acceptera att reklam, PR och marknadsföring ska gå genom genvägar som faktiskt handlar om att fördumma mottagaren. Därför att vi går ju på saker och ting om vi inte vet bättre. Då är det bättre att få veta bättre och kunna göra bättre val.
Men finns det då saker som du skulle rekommendera att man ska titta efter? Till exempel en dunjacka, som behöver den ha 900 fill power? Är det viktigt att den har det? Är det viktigt att en regnjacka har mycket täthet? Jag kommer inte ihåg vad det heter, men att det liksom, förstår du? Kan man titta efter sånt?
När det gäller täthet, man pratar om permeabilitet, man kan prata om ventilationsvärden, man kan prata om genomsläpplighet och olika begrepp. Då är man mera rätt. Och då kan man också få kanske människor att förstå att regnkläder är inte alltid den bästa lösningen när det regnar, om jag är fysiskt aktiv. Därför då kan jag hamna i konfrontationen av värmetillförsel inifrån och överdriven energiåtgång. Kontra då att det är väta utifrån, men inte så kall väta så att den kyler ner mig. Och då blir det där två liksom motpoler som bara bryter ner min förmåga i onödan. Så då kör jag hellre utan i det där lättare regnet och tillräckligt varm temperatur och kompenserar med aktivitet. Och sen när jag stannar och behöver passivt skydd, då under den korta rasten så åker ju regnkläderna på. Men under den längre rasten så åker ju till och med tältet upp. För då vet jag om att då kan jag ligga och vila. Jag kan öppna min ryggsäck utan att riskera att få grejerna våta och sådär. Så det kommer ju snabbt in i ett taktiskt, så att säga, avseende och en tillämpning som gör att man är mer eller mindre smart i sitt tillvägagångssätt.
När man vandrar till exempel, att gå runt i en skaljacka är då kanske inte så smart, för du blir väldigt varm i den, för den andas, ska inte säga andas, men det blir tätt där inne.
Den ventilerar inte tillräckligt bra. Den låter allt för mycket fukt att stanna kvar på insidan av den egenproducerade värmen, och det innebär att det blir som en växthuseffekt i miniatyr då. Jag har sett exempel på familjer som kommer och går där föräldrarna har haft råd med värsta tekniken, som då enligt reklamen andas och är den enda lösningen du behöver för att till och med hålla det varm. Men till barnen har man inte riktigt haft råd med det eller hittat de grejerna, och då kör de i mera klassiska bomullspolyesterplagg och sånt där. Och de hoppar och far och de studsar och är glada. Och föräldrarna, de bara stonkar och pustar i anletet svett för att de är på väg att dehydrera. De blir griniga mot sina barn för att de är mer dehydrerade än vad barnen är. Och det där är det fullt uppenbara fenomen som man ser väldigt ofta.
Men och då menar ju du då att vi inte ska gå på reklamen och inte behöver ha så himla mycket friluftskläder. Vad ska man ha i sin garderob då?
Ja, man behöver givetvis ha någon typ av förstärkningsskikt för vind och väta. Och framförallt för de stunder du är still. Men man skulle kunna hårdare och säga så här att ja, men när jag är ute i skogen så har jag tillräckligt med skydd när regnstänken kommer. Så mitt skydd det består i att krypa in under en gran eller ha med sig en tarp. Alltså ett litet tunt skynke som jag kan spänna upp på ett bra sätt och gömma mig under. Då har jag skapat mitt regnskydd och jag måste bara acceptera att jag får vara still en stund.
Hur mycket frågor om sånt här får du? Du har ju varit ansiktet utåt för ett av Sveriges största friluftsföretag och har filmer på YouTube och är ju en expert i det här. Vad undrar folk när de hör av sig till dig?
De undrar allt möjligt. Och det är allting från tekniska frågor till hur använder man det på bästa sätt. Och det är jättesvårt att svara rakt. Och enkelt på en del av dem, för att man måste ge det en sorts förutsättning. Sen får man ju frågor som jag berörs väldigt mycket av, och det är ju till exempel jag vill komma ut i naturen med mina barn, jag är ensamstående, jag har inte så mycket pengar, kan jag göra det? Och givetvis kan man det, och det är ju för mig de så att säga starkaste frågorna som förhoppningsvis inspirerar och till och med i möten då får med människor ut i det här livet. De får upptäcka det och sen hoppas man ju innerligt att de kan komma till insikten att vissa grejer behöver inte vara så kostsamma. Vissa saker kan man lägga upp en sorts sparplan för. För det är i stort sett att byta ut en dålig vana till en besparing som leder till en god vana.
Ute med P1 är programmet och vi lämnar nu Johan Skullman för att åka söderut ner mot Borås. Här i trakterna håller överlevnadsinstruktören Torbjörn Selin tillsammans med ambulanssjuksköterskan Erik Holm en första hjälpen-kurs för friluftslivet.
Jag tycker det är grundläggande. Jag tycker inte du ska ge dig ut på någon längre utflykt om inte någon i gruppen eller helst de flesta har grundläggande sjukvårdskunskaper. Sen behöver alla kanske inte ha samma nivå som vi får på den här kursen eller att någon är sjuksköterska och så vidare, utan men grundläggande saker, det bör ju alla ha.
Vi ska inte skrämma upp folk nu, det är inte meningen, men kan man på något sätt förklara hur allvarligt det kan bli ifall man inte har de här kunskaperna, om man hanterar en kniv till exempel?
Enkelt exempel, en grupp jägare som är ute och sitter vid en lägereld och ska öppna ett paket korv. Om man sticker kniven igenom korvpaketet och rakt in i sitt eget lår. Och på insidan av låret går ju stora kroppspulsådern. Och om du lyckas skära hål på den, då kan du blöda ut inom 3 minuter ungefär. Det är allvarligt. Så kan du inte hantera det, stoppa det, veta vad du ska göra, så är ju det kört för en sån liten sak som att skära och öppna ett korvpaket. Va?
Finns det någon skillnad i första hjälpen i, om man tänker inom sjukvården och i vardagen, jämfört med hur det kan bli ute i naturen?
Skillnaden om man är ute på en lång färd eller utflykt någonstans, att det kan ta tid innan du får hjälp. Och det är lite grann där det skiljer sig åt. Att vad gör du nu då om det är en dag tills du får någon som kommer och hjälper dig? Du kanske har blivit fast på fjället i dimma eller snöfall eller någonting, eller du är så långt bort ute någonstans i vildmarken att det finns ingen som kan komma och rädda dig. Där kommer skillnaden. Vad gör du nu och hur agerar du på lite längre sikt? Du har kanske heller inte mer än den utrustningen du bär med dig i dina och dina kamraters ryggsäck. Du har ingen bil, du har inga hjälpmedel, du har inga sådana avancerade resurser som finns inne närmare samhällen. Där skiljer det sig åt.
Jag tänker att det här är någonting som alla verkligen borde kunna, men att det så mycket pratas det inte om det, och att folk kanske underskattar vikten av att kunna första hjälpen.
Ja, jag håller med dig. Jag utbildar mycket i överlevnadskurser och allting som har med det att göra. Och för mig så är sjukvården en jättenaturlig del. i överlevnadskunskaper. Och det är ju inte bara den som då ska gå vilse i skogen här som vi övar för många gånger, utan det är ju överallt, när som helst, var som helst, på jobbet, i trafiken inte minst, att du kan råka ut för en allvarlig olycka, och att någon hemma på din middag blir sjuk. Ja, det kan vara en hjärtinfarkt eller en stroke eller man sätter i halsen, vad som helst, så är ju det jätteviktigt att kunna sjukvård. Men jag håller med dig att det är många fler som söker en sån här generell överlevnadsutbildning där man vill ut i skogen, känna på äventyret lite grann, än de som söker sig till första hjälpenutbildningar. Men kanske är det så att man vill inte tänka på behovet. Man vill inte tänka på risken att det kan hända. Det kanske känns lite skrämmande.
Bra då, ni. En minut kvar på att rapportera mist.
Du nämnde tidigare, Torbjörn, att sån här daurbind är bra att ha med sig i packningen. För att man kan stoppa blödning och man sukar foten. Och det funkar till flera olika saker. Och så sa du också att jag kan få testa och känna hur det känns när man ska stoppa en blödning, ifall man får en blödning i låret till exempel. Och direkt så säger jag, nej, det vill jag inte göra. Men du pratade också om att man faktiskt ska vara lite beredd på vad som kan hända. Så nu inser jag att jag kanske borde veta hur det känns och hur hårt man faktiskt måste dra för att blödningen ska stoppas.
Ja, det är det. Man måste prova på det som man ska göra. Du vet ju, genom att uppleva det själv så vet du också hur kommer det här kännas på någon annan. Om du gör någonting som, även om det räddar benet och räddar livet på någon, så kanske det gör ont i processen. Och om du vet vad det handlar om, så kan du ju också prata med människan och säga, det här kommer jag lite ont, men vi gör det för ditt eget bästa. Och köp nu, kom igen, kämpa, håll i samman. Så ska vi göra det här för att du ska överleva eller för att det ska gå bra. Så jag tänkte jag skulle vilja testa det här på dig. Men vi börjar, eller?
Ja, kör.
Det är viktigt att lägga det här förbandet ovanför skadan. Så om skadan sitter neråt knät till, så lägger jag det mitt på låret så att det liksom är mellan skadan och hjärtat, om man säger så. Det viktiga är att man använder full elasticitet i den här bindan nu då, så att jag kommer aldrig ha något slack. Så du kommer känna att för varje varv här så kommer spänningen öka.
Jag måste andas, jag känner att jag sitter och spänner mig.
Ja, gör det. Men det är ingen fara. Du säger bara stopp, så är det slut. Men du får känna på hur det känns. Vi är väl uppe i fyra varv kanske.
Mm, det är ju hanterbart. Men
drar vi in på det femte.
Men hur hårt måste man?
Jag vill ha ett riktigt nej.
Men måste man liksom vara... Hur hårt måste det
om
vara?
Om du gör det verkligen...
Nej, men nu får du... Nej, ta bort.
Ja. Om du gör det i verkligheten så visar det sig. För att blödningen slutar ju, eller så slutar den inte. Och slutar inte blödningen så får du dra åt hårdare.
Mm.
Och vi har ju alternativet att lägga till en pinne här och vrida de... att vi verkligen skruvar åt kranen på slutet. Men som sagt, verkligheten, du ser ju. Antingen så blöder eller så blöder det inte.
Ja.
Känns det gött när blodet kommer tillbaka? Pirrar, pirrar.
Ja, kommer ihåg filmen igår. Sätter handen emot, för det här var ju sucking chest wound skulle det vara då. Lite svårt att illustrera när man inte har en riktig skada där, men... Då sätter man sin hand.
Erik Holm heter jag, jobbar till vardags ambulanssjuksköterska, har ett brinnande friluftsintresse och är instruktör i första hjälpen hjärt-lungräddning, och jag är här på den här utbildningen som instruktör.
Och kunskaperna som man lär sig här, alltså hur mycket färskvara är den här första hjälpen, de kunskaperna?
Alla som har gått HLR vet ju att det är färskvara. Det kanske man inte tänker på till vardags sådär, men när man ställs inför situationen, när man är stressad, man kanske har en närstående som är akut sjuk eller skadad, det är då kunskaperna sätts på prov på något sätt. Så därför bygger ju den här utbildningen på överinlärning. Att man ska repetera det här till det sitter i ryggraden. Och vi övar och övar och övar. Ja, deltagarna kan tycka det är tråkigt efter ett tag, men vi ökar ju svårighetsgraden också. Vi märker ju att det krävs ju att man repeterar drill helt enkelt. Det handlar om de här lite mer avancerade sakerna också som vi sysslar med här.
Ja, för jag som har stått och tittat nu tycker att det ser ut att börja bli ganska avancerade. Nu är ni väl inne på tredje dagen också här.
Ja, precis. Och det är ju fullspäckade dagar, verkligen. Och beroende på att mycket är repetition helt enkelt. Vi vet att det är det som konceptet som fungerar när man är stressad och när man sätts inför svåra prov helt enkelt. Då det fungerar, det som sitter i ryggraden som du har repeterat många, många, många gånger.
Och till sist, några tips från Torbjörn Selin inför din tur. Innan du åker, fundera på vad skulle kunna hända och vad gör jag då? Ha med ett första hjälpen-kit med till exempel något att stoppa blödning med, sårtvätt, plåster, pincett och värktabletter. Men framförallt, var förberedd så att du vet vad du ska göra om något händer. Och vill du se hur man gör för att stoppa en blödning så kan du se den på Instagram. Sök där på Ute med P1. I nästa program åker vi till sjöss.
Jag är det som människa tycker jag. Antingen gillar man dem eller så gillar man dem inte.